Kära Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig att vi får komma till dig med allt det vi bär på. Allt det vi är. Vi får ha drivved inför dig. Men du kommer med din ande. Du kommer med ditt hopp. Och du gör någonting nytt. Du gör någonting vackert av oss. Vi tackar dig för det. Vi ärar dig för det. Och jag ber, kom nu helige ande och öppna våra hjärtan. Så vi får höra ditt ord. Ta emot ditt ord och också handla på ditt ord, Gud. Så att vi kommer någon vart, Herre. Jag ber om det. Att vi får ta det på allvar. Låt oss lyssna som lärjungar idag, Gud. Låt oss höra dig tala. I Jesu namn. Amen. Amen. Vad fint det var, Linda. Vart är hon någonstans? Jag börjar gråta. Ja, en applåd för Linda. Gott. Där är du. Vad fint det var. Okej. Vi är drivved. Vi har konstverket här. Ni har varit med två söndagar redan. Har ni missat någon söndag så gå in och lyssna på nätet. För det är väldigt, väldigt bra predikningar och undervisning. Första söndagen predikade jag just om att vi är drivved. Jag tog en bild när Paulus är på ett skepp som går under till slut. Men hur Gud ändå räddar hela besättningen på grund av att de litar på Gud. De litar på hans ord. Och så är det för oss också. Och förra söndagen så predikade Björn och Karina Grundman om att vara som lera i krukmakarens händer. Att vara formbar för Gud. Och det är det bästa vi kan vara. Bli inte hård i ditt hjärta. Be Gud att slippa bli det. För när vi är mjuka och formbara så kan Gud göra fantastiska saker med oss. Och det är vackert. Vi är drivved. Men syftet med den här serien är ju inte heller att vi bara ska landa i det att ja, vi sitter i samma båt allihop, vi är lika trasiga allihop, vad skönt, och så stannar vi där, utan tanken är ju att Gud vill lyfta oss upp ur vattnet och göra någonting vackert av oss. Han vill göra någonting nytt med oss, han vill hela oss, han vill ge oss hopp, han vill ge oss en framtid. Den guden tror vi på, eller hur? Som inte bara säger, ja, så här är det. Det är synd om er allihop, stackars små barn. Och sen går han därifrån. Utan han bygger upp oss. Han ger oss ny styrka, ny kraft, nytt hopp, nytt mod. Och det kan vara så att även om vi blivit upplockade liksom ur vattnet, så att säga, som den här träbiten, så kan det vara vassa spikar som sticker ut. Det kan vara kanter som är väldigt vassa, som kanske också behöver... Spikarna kanske behöver ryckas ur och kanterna behöver slipas ner lite. Det vill Gud göra i oss. Och ett viktigt steg i det är förlåtelse. En princip i Guds rike som helar och som förlöser kraft. Jag sa det förut att vi är skapade för Guds härlighet. Det är liksom Guds tanke. Att vi ska få leva och vara nära Guds härlighet. Alltså hans manifesterade närvaro av kraft, av tyngd. Guds liksom tyngd över oss på ett gott sätt. Det vi skapade för. Men så står det i Bibeln att synden skiljer alla oss från Gud. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men vi kan få ta emot förlåtelse och vi kan få... lära oss att ge förlåtelse. Och när vi tar emot förlåtelse, då öppnar vi upp så att Gud kan komma med sin härlighet. Och när vi ger förlåtelse, då skapar vi en gemenskap som kan få ta emot Guds kraft, Guds härlighet. Medan oförlåtelse å andra sidan stoppar upp det Gud vill göra och hindrar oss från att vara fria. Vi kan ta nästa bild. Det verkar inte... Vad ligger den på för nätverk? Ligger den på Salomnet 2? Jag hittar den inte. Men du kör det. Så här säger Jesus. så ska ni be. Vi kan läsa det här tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Så står det i Matteus 6, 9-15. Och jag har highlightat två rader där som kommer precis där. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Så säger Jesus att vi ska be. Han ger oss en bön att be, ett sätt att leva. Och han visar att lika viktigt som dagligt bröd är det viktigt med daglig förlåtelse. Att förlåta andra människor deras överträdelse. De som står i skuld till oss. De som har syndat mot oss. De som har gett oss sår. De som har skadat oss. De som har baktalat oss. De som har varit elaka mot oss. De som har, du förstår. Förlåt dem, säger Jesus. Och han är ganska skarp här. Väldigt skarp. Och han förtydligar det efter bönen med det som han säger i vers 14. För om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Fattar ni vilket allvar det är i Jesu ord här? Och vi pratar mycket om att jag får förlåtelse från Gud. Han vill förlåta mig. Men här säger han, ja, om du förlåter andra människor. Det hänger ihop. Det finns på massa ställen i Bibeln. Markus 11:25. När ni ställer er och ber ska ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då ska också er far i himlen förlåta er era överträdelser. Kolosserbrevet 3:13. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Efesierbrevet 4:32. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Jag kan ibland ha väldigt lätt att be Gud att förlåta mig. Åh, förlåt mig Gud, förlåt mig för det där, förlåt mig för det där. Men jag är inte lika snabb att förlåta dem som har sårat mig. Det är svårare, kan jag tycka. Det tar längre tid och jag är mer ovillig där. För vår första reaktion när vi blir svikna, sårade, kränkta, hårt kritiserade eller missförstådda, det är att vi vill hämnas. Inte kanske att vi vill slå någon på käften, så brukar inte jag känna i alla fall. Men att jag vill liksom ge tillbaka med samma mynt på något vis. Jaså? Du tyckte så om mig. Ja, men vet du vad jag tycker om dig? Och så liksom börjar man tänka ut olika saker liksom om den andra personen. Ibland tänker jag ut långa planer så här, hur jag skulle kunna misskreditera en annan person. Och så känner jag bara, nej, det är inte det jag ska göra. Men den naturliga instinkten i oss, eller onaturliga instinkten som vi alla har, kanske man ska säga, det är att göra det. Vill jag ge igen? Vi bara, på en blixtsnabbt reagerar man oftast så. Jag minns när jag var liten, eller i tonåren någon gång, jag var väl, ja, det var när vi bodde i Vänersborg i alla fall. Så, ja, men jo, det var någonstans i tonåren. När man är i den där perioden, när liksom mamma och pappa inte förstår någonting. Liksom, och man känner att de har ju ingen koll på något. Och de är så orättvisa och de sätter så konstiga krav på mig. Och liksom så där. Man tycker att det är, och de är inte som någon annan och alla andra får göra och jag får inte göra någonting. Och så hade jag någon sån där, jag hade haft en dust med min mamma. Vi hade bråkat om någonting, jag har ingen aning om vad det var längre. Och jag tyckte att hon var så orättvis och det var liksom, jag tyckte hon var så fruktansvärt liksom dum som kunde tänka som hon gjorde. Och då kom jag ihåg att jag satt och tänkte i huvudet så här. En dag ska jag bli kändis på något vis. Och då ska jag sitta i en tv-soffa. Och så ska jag berätta om min tuffa barndom och hur elak min mamma var. Så satt jag och tänkte. Och nu när jag tänker tillbaka. Jag har haft världens bästa barndom, världens bästa mamma. Det var liksom bara just då i stunden var jag så här. Och jag ska komma ihåg det här. Liksom. Jag ska komma ihåg det hon sa just nu. Jag har ingen aning om vad det var hon hade sagt. Säkert var det helt rätt också. Men ni vet, ibland så blir hämnden en så här. Åh, jag ska liksom ge igen. Och om vi fastnar i det, om vi lever kvar i det, om vi tar ut den hämnden och gör de där grejerna, då blir det inte särskilt bra. C.S. Lewis, en engelsk författare som har skrivit Narnia bland annat, som vi håller på att göra musikal av nu. Han har sagt så här, det är nästa bild där. Alla tycker att förlåtelse är en underbar idé tills de har något att förlåta. Och det är väldigt bra, det är väldigt sant. Vi tycker att förlåtelse, oh, men det låter ju så vackert, tills det kommer an på mig att jag ska förlåta någon. Men jag kan väl inte förlåta? Han var ju jättetaskig mot mig liksom. Men förlåtelse är i centrum av evangeliet och det Gud vill göra i våra liv. Innan jag fortsätter så vill jag bara klargöra att den här villkorade förlåtelsen som Jesus talar om i Fader vår och på andra ställen handlar inte om vår frälsning. Frälsningen är inte villkorad på det sättet. Det är inte för att du gör någonting, alltså förlåter andra, som Gud kan förlåta dig och din synd och ge dig frälsning, alltså att du kommer till tro på Jesus. Det är gratis, det är av nåd. Det finns inga gärningar som kan hjälpa dig med det. Och det är viktigt att skilja på det. Förlåtelse är en gärning, en god gärning. Men vi blir inte räddade genom våra gärningar. I Efesierbrevet 2, 8-9 står det: av nåd är ni frälsta genom tro, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Så vi är räddade av nåd genom tro, en Guds gåva, inte av oss själva. Kom ihåg det. Det är superviktigt. Men vi är skapade för goda gärningar. För samma vers, eller samma stycke där fortsätter i vers 10. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Och en av de gärningarna är förlåtelse. Alltså att förlåta andra människor. Är ni med på det? Frälsta, kristna, troende, lärjungar blir vi genom att inte lita på vår egen förmåga att lösa våra problem, utan att lita på det Jesus gjorde på korset. Att han räddade oss. Det är frälsningen. Och det finns tillgängligt för alla. Och det är det bästa beslut du kan ta. Ja, jag vill tro på det Jesus gjorde. För det kan rädda dig till evigt liv. Och det gör att Gud ger dig himmelriket redan här och nu. Och sin heliga ande som en gåva. Och du kan få börja leva ett nytt liv. Det är helt fantastiskt. Och det är gratis. Och det beror bara på tro. Men när vi har gjort det, då sätter Jesus en del krav ibland. Bland annat säger han det att ja, du ska fortsätta få förlåtelse från alla dina synder, men du måste också förlåta andra människor. Det hör ihop. För det är så otroligt viktigt, för han vill bygga en ny gemenskap. Kristus vill bygga en församling som är människor som inte lever och håller saker mot varandra, utan som lever i frihet, som älskar, och kärlek förutsätter förlåtelse. Är ni med på det? Är ni med på det? Gött, ni har inte somnat i alla fall. Så varför ska vi förlåta varandra? Ja, frågan är, vilken gemenskap vill vi ha? Vad är det vi vill ha för typ av församling? Vill vi ha Guds församling som är en församling där vi lever i kärlek? Eller vill vi ha någon slags mänsklig gemenskap där vi går och bevaka våra revir och liksom kan umgås med vissa men inte med andra på grund av saker som har hänt historiskt och sådär. Det är upp till oss. I 1 Johannes 1:6-7 så står det: om vi säger att vi har gemenskap med honom, alltså Jesus, men vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi har gemenskap med honom, men vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Det här handlar om att det finns människor som, och jag kan hamna där också ibland. Och du med, tror jag. Där vi säger att ja, men jag tror på Jesus, jag följer honom och jag lever efter, jag är hans lärjunge. Men jag lever inte i förlåtelse, utan jag bär på bitterhet. Det är en synd. Det är ett mörker, det är att vandra i mörker. Men ändå kan man hålla på och säga, men jag tror på Jesus, och så lever man på som vanligt. Liksom. Men så länge den bitterheten finns där, så vandrar vi i mörkret. Ibland tror jag att vi har fattat förlåtelsen, men så inser vi ändå att vi går och bär på bitterhet och oförlåtelse. Men det goda nyheten är ju att det går ju att omvända sig från det. Det går att be om förlåtelse för det. Och det går att förlåta den som jag går och är bitter på. Och det är goda nyheter. Gör inte anden bedrövad, står det i Efesierbrevet 4:30-32. Alltså vi längtar, jag längtar i alla fall, efter en gemenskap. Det Guds ande trivs. Det heliga ande vill vara. Det Guds härlighet vill uppenbara sig. Där vi får uppleva kraften ifrån Gud. Men den heliga ande kan bli bedrövad, säger Bibeln. Den heliga ande kan bli bedrövad. Efesierbrevet 4:30. Gör inte Guds heliga ande bedrövad. Den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Återigen, det handlar inte om frälsning, men det handlar om vårt andliga liv. Hur nära anden kan vara mig. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet. Med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Gör inte Guds heliga ande bedrövad. När vi får ta emot den heliga ande så är det något, efter frälsningen är det bästa som kan hända. Att få vandra i anden, att få känna hur Gud talar, hur jag känner mig fri i Gud, hur jag upplever kraften ifrån den heliga ande, friden ifrån den heliga ande, glädjen från den heliga ande. Och det ger mig vishet och kunskap, det gör att jag kan leva mitt liv, mitt kristna liv på bästa sätt. Och för mig som pastor, det är superviktigt i mitt jobb, om den helige ande inte är med så blir det ju liksom inget till slut. Och jag känner det de gångerna liksom det känns att nu är det någonting som stoppar upp här. Då blir det svårt att möta människor, svårt att predika, svårt att göra det jag ska göra. Men det gäller inte bara för mig, det gäller för precis var och en av oss. Om du vill göra ett bra jobb där du jobbar så behöver du också den helige ande. För du är inte bara kristen på söndagar. Du är kristen, du är en lärjunge hela tiden. Och Guds ande vill vara med dig hela tiden. Och finns det någonting som stoppar upp som gör att jag känner att nej, men jag har inte den här närheten till fadern just nu. Jag känner att anden är inte över mig. Så kan vi känna ibland och det är helt okej. Och det är helt okej att erkänna att det är så ibland. Låtsas då inte att jo, men det är bra. Jag kör på ändå. Visst har jag helig ande. Utan erkänna att nej, men nu är det någonting som stoppar. Annars börjar du vandra i mörker som vi läste i första Johannes. Utan stanna upp då inför Gud och säg, Gud, vad är det nu? Jag känner inte din närvaro så tydligt. Jag vill att du ska vara nära. Har jag gjort den helige ande bedrövad? Finns det någonting i mitt liv? Finns det någon jag behöver förlåta? Ofta är det där. Det kan vara andra saker, men nu när vi pratar om det, ofta är det som kan stoppa upp. Att jag går och håller någonting mot en annan människa. Då stoppas smörjelsen, närvaron i ditt liv. Andens närhet, gemenskapen med fadern, den blir inte så tydlig. Och återigen, det handlar inte om att du har förlorat din frälsning. Den har Jesus vunnit åt dig på korset för 2000 år sedan. För i så fall skulle vi förlora och vinna vår frälsning hela tiden så fort vi liksom inte hade förlåtit. Så är det inte. Men du kan förlora den här nära gemenskapen med Gud. Men du kan få bli fri och förlåten genom att förlåta andra. Så vad kan vi lära oss om förlåtelse? Några saker. Vi lär ju ofta våra barn att be om förlåtelse, eller hur? Säg förlåt. Är det någon som har sagt det till sitt barn någon gång? Gå och säg förlåt. Var det inte fler? Hur många har sagt det till sitt barn någon gång? Ja, men ganska många. Hur många har hört det av sina föräldrar någon gång? Gå och säg förlåt. Säg förlåt nu. Säg förlåt. Förlåt. Bra. Så, och så är allt färdigt. Liksom. Som om det skulle vara någon så här magisk grej. Och visst finns det en jättebra grej i det. Att kunna erkänna sina misstag. Det är det handlar om egentligen. Att säga ja. Och det är viktigt att lära barn det. Att nu blev det fel och stå för det. Liksom. Säg att du har gjort fel. Och be den andra om förlåtelse. Men det vi sällan lär våra barn och som kanske är svårare att lära sig, det är att förlåta. Förlåt nu den som har gjort det illa. Det säger vi inte lika ofta till våra barn, utan vi tycker bara synd om dem och håller dem och vad dumma de var mot dig. Eller hur? Och det behöver man också göra. Och vi behöver trösta och vi behöver bära varandra och vi behöver uppmuntra. Men någonstans behöver vi lära oss också att ge förlåtelse. Att vara den andra, inte den som ska säga förlåt, utan den som faktiskt var den elaka. Den som gjorde det där dumma. Eller att inte vara den, utan vara den som har varit utsatt för det. För den där elakheten. Att i sitt hjärta kunna lära sig att på riktigt förlåta den andra. Och jag vet inte, det är svårt för ett barn. Jag menar kanske inte att vi ska börja så. Men någonstans längs vägen behöver vi lära oss det. Att jag ska förlåta. I alla fall om jag vill vara en lärjunge till Jesus. Och det märks i den här bönen som Jesus ger oss, vår fader, att han tar ju för givet att folk kommer såra oss. Annars skulle jag inte säga förlåt dem som har, liksom, står i skuld till er. Han tar det för givet. Och han tar också för givet att vi kommer såra andra människor. Och att vi kommer behöva be om förlåtelse. Så hur kan jag då förlåta någon som har gjort mig orätt? För det första vill jag säga, det är genom Jesus. Alltså, Jesus har förlåtit all synd. Och det måste vi ha i minnet på något vis. Och han kan ge mig förmågan att förlåta. För som jag sa, det naturliga i oss, eller det här instinkten i oss, vill ju hämnas. Men genom Jesus så kan jag bryta det och istället välja att förlåta. Och jag tror att det är ett val vi får göra. Så några punkter vad vi kan tänka på. Det första där är be Gud om viljan att förlåta. För den kanske inte infinner sig helt naturligt. Utan det är den där hämndkänslan som kommer. Ja, men börja då där. Gode Gud, hjälp mig att ens vilja förlåta. Att kunna förlåta. Hjälp mig att se att det är viktigt att jag förlåter. Hjälp mig att förstå att det här är viktigt för mitt andliga liv. Hjälp mig att liksom se att det här är viktigt. Be Gud om hjälp. Be Gud om hjälp. Det andra. Be för den person som du vill förlåta. Det är ett väldigt bra sätt. När vi börjar be för någon så händer någonting i oss. Och det har jag gjort ibland. Jag blir sårad många gånger. Och kan gå länge ibland och känna liksom någon slags... Så här, att jag är irriterad eller lite ilsken eller lite arg eller lite besviken på någon. Så där. Men när man börjar be för personen, då händer någonting. Och börja välsigna. Jesus säger det. Be för era fiender. Välsigna dem som förföljer er. Det behöver inte vara så stort det har blivit liksom, att det är någon som förföljer mig, men någon har sagt någonting ovist eller sådär. Men när jag börjar välsigna, då händer någonting. För välsigna är att tala gott om. Och det är att när man ber Gud välsigna någon annan, då ber man ju Gud att gör gott för den här personen. Och ibland är det som att Gud frågar, vill du verkligen att jag ska göra det med den här personen? Nej, det vill jag inte egentligen, men hjälp mig att vilja det. Så börja be för den person som du vill förlåta. För det tredje, låtsas inte som att inget har hänt. Så hör jag en del folk som säger, ja, nej, men det var ingen fara. Så där. Eller folk som säger, nej, men jag kan ju inte förlåta det där. Det var ju jättehemskt. Jag kan ju inte låtsas som att det aldrig har hänt. Nej, precis. Det är det du inte ska göra. Erkänn att det var fruktansvärt. Det var elakt. Det var fult gjort. Om det nu var det. Men jag väljer därför att förlåta. Om det inte var elakt, fult och dumt, då finns det ju inget att förlåta. Om det inte var något, då behöver du inte förlåta. Eller hur? Det är ju för att det var så dumt och elakt som du behöver förlåta. Så låtsas inte som att det inte har hänt något. För det har ju hänt något och det är därför du måste förlåta. De vet inte vad de gör, har jag skrivit som nästa punkt. Det är också en bra grej att ha med sig ibland i ekvationen. Ibland tror vi att allt är något slags uträknat hat mot oss från en världskonspiration som vill förstöra. Men många gånger är det inte så. Utan det är missförstånd eller det händer andra saker. Och när Jesus dör på korset, en av de sista sakerna han säger är, liksom, han ber till Gud för dem som precis har spikat hål i hans händer och fötter, slagit honom med piskor och liksom satt på en mantel och sen slitit av den så att hans hud lossnar på ryggen. För dem ber Jesus, Herre, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och det är bra att ha med i ekvationen ibland. Kanske visste den här personen inte vad den gjorde. Troligtvis visste den inte hur illa den sårade dig. Så använd Jesu ord där och be den bönen. Herre, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Nästa grej är, ditt fall är inte värre än något annat. Det är också en väldigt vanlig grej. Ja, det är klart man ska förlåta, men det här som jag har varit med om, det är ju värre än vad någon annan har varit med om. Har ni hört folk argumentera så, eller kanske gjort det själv någon gång? Det är klart att man ska förlåta sig där i allmänhet, men det här, det kan man faktiskt inte förlåta. För mitt fall är värre. Och då skulle jag säga, då lyssnar du till djävulens röst. Han smyger in och försöker säga, normalt så skulle det här ha behövt förlåtelse, absolut. Men det du har varit med om, det är så mycket värre. Det är så mycket värre. Och så börjar vi tro på djävulens lögner. Precis som Adam och Eva i Edens lustgård. När Gud kommer och säger, skulle Gud ha sagt att ni inte fick äta av det här? Så är det ju inte såklart. Utan vi tror det i stunden att det här är värre. Eller att det här är oförlåtligt eller någonting. Men ser du på Jesus, han har förlåtit all synd. Det är normen på något vis. Så lyssna inte på den rösten. Då kommer du in i mörkret igen och då tappar. Utan när du börjar argumentera så, be då Gud. Gud, hjälp mig att se. Hjälp mig att kunna förlåta. Hjälp mig att vilja förlåta. Be för personen. De vet inte vad de gör. Och det sista, när du då har förlåtit någon, när du har lyckats med det och känner att åh, tack gode Gud, i mitt hjärta har jag nu på riktigt faktiskt förlåtit den här personen. Släpp taget om den personen. Berätta då inte det för den personen. Om det inte är en uppenbar konflikt och ni liksom har pratat fram och tillbaka. Så. Men om det är någon som har gjort något mot dig, den kanske inte ens vet om det. Och så kommer du fram bara, jag vill bara berätta för dig att nu har jag förlåtit dig. Så. Då bara sår du ju osäkerhet. Då blir den personen bara, vad har jag gjort? Vad är det här? Och så liksom, då blir det bara ännu värre. Liksom. Utan det är mellan dig och Gud. Låt det stanna där. Om det inte som sagt är en uppenbar liksom, att ni har en beef. Liksom. Ni har en konflikt som har pågått och för ett samtal. Eller så där. Men annars finns det ingen anledning att gå och berätta det för den personen. För den kommer bara bli förvirrad. Och börja, då kommer en tanke sätta igång. Som bara mal och mal och mal. Vad är det jag har gjort? Vad är det jag har gjort? Vad är det jag har gjort? Vad är det jag gör fel? Vad är det? Vad är det? Och så blir det bara ännu värre. Liksom, när tanken var att vi skulle förlåta. Så har vi skapat något nytt istället. Och faktum är att förlåtelse är ju något övernaturligt. För det går emot vår naturliga instinkt, som jag sa, att vilja ge igen. Så vi behöver en helig ande för att förlåta på allvar. Inte bara säga att vi förlåtit, men sen fortfarande gå och hålla allt emot en annan person. Mm. Ja, en punkt till. Jag kommer bara på att jag har glömt. Jag ska dela ut. Ni ska få lite. Det kan Viola göra. Skicka runt lite. Ni ska få penna och ett litet papper här som ni ska ha. Ja, det finns inte supermycket pennor, så ni kanske kan ha en penna på typ tre personer. Du kan bara skicka ut dem och så kan de gå runt så själva. Bra. Vilken synd är det då vi ska förlåta hos andra? Jo, all synd kan förlåtas. I Ordspråksboken 19:11 står det så här: förstånd gör en man fördragsam. Han sätter en ära i att förlåta. Så om du vill vara en förståndig man eller en förståndig kvinna, sätt en ära i att förlåta. Men tre saker hur folk kan liksom förbryta sig mot oss, synda mot oss, göra grejer mot oss. Den första, det kan ju vara så här, när folk inte menar att såra mig, men jag blir sårad ändå. Alltså oavsiktligt. Det kan vara så här, ibland behöver man kanske som ledare fatta ett beslut. Om du är chef på ditt jobb eller så, ibland behöver du fatta ett beslut. Och det kommer göra att en del drabbas sämre av det beslutet, en del drabbas bättre av det beslutet. Men för liksom företagets skull så måste du ta det beslutet. Det går liksom inte att låta bli. Och då är inte din avsikt att nu vill jag såra de här människorna som kommer fara illa av det här beslutet. Eller hur? Men de gör det. En del kanske gör det ändå och känner sig jättesårade av chefens beslut. Sådana grejer finns det ju. Sådana tillfällen där intentionen var egentligen inte att du skulle bli sårad. Men du blev det ändå. Och även där kan man få behöva förlåta. Den personen då som kanske fattade beslutet eller gjorde den här saken. Den andra cirkeln, det är okänslighet. Det finns människor som kanske Du har säkert stött på dem. De menar inget illa egentligen. Men de har ett sätt som gör att det blir lite för rakt på. De har tänkt på något kanske och vill komma med som de tycker, lite feedback. Men för dig blir det bara kritik. För att de gör det på ett så brutalt sätt så att det liksom, bah, du känner dig helt överkörd. Liksom. Sånt skapar ofta sår. Och vi kan undra, liksom, varför var han så hård mot mig? Vad har jag gjort? Var det så illa det jag gjorde? Men personen kanske bara menar att säga, jag tänkte på den här grejen. Men man har inte den finkänsligheten riktigt. Folk kan vara okänsliga. När jag var liten en gång så var vi på Leksand sommarland och så hade de en liten del där man kunde cykla trampbil. Och vi cyklade omkring och så råkade jag trampa in i en annan kille. Vi var kanske 6 år båda två. Och då blev han lite irriterad och så tittade han på mig. Och så sa han, du är dum, du har ju tappat en tand. Och sen cyklade han iväg. Och det var väl bara att han såg att jag hade tappat en tand. Så bara blev det han sa. Och jag blev jätteså. Jag gick och tänkte på det länge. Är jag dum för att jag har tappat en tand? Vad är det? Jag fick prata med mamma. Liksom. Hon förklarade, nej men alla tappar tänder. Det är liksom så. Det är inte för att du är dum du tappar tänder. Och så. Han var lite okänslig så. I sin kritik. Men det här är viktigt. Och det är inte alltid lätt att veta om man är en okänslig person, men be Gud om hjälp med det. För det kan förstöra en gemenskap ganska mycket om vissa går runt och hela tiden är väldigt okänsliga. Och det är så olika i relation med olika personer, för vi är väldigt olika känslomässigt. För en del går det jättebra, men en del kan jag skoja på ett visst sätt och man kan vara ganska så här, säga saker ganska tydligt så här, till vissa. Och till andra kan man inte göra det, utan då får man linda in det lite mer och det får vara på ett annat sätt. Och det är viktigt att lära sig det där. Jesus var ju expert på det, att möta människor på rätt sätt. Och han säger att ett brutet strå ska inte liksom bryta av helt så, utan man får känna in liksom, hur är stämningen här, vad kan jag säga, hur kan jag framföra det jag tänker på. Och det är inte det att vi inte får säga till varandra saker inte funkar eller man har feedback så där. Det är jätteviktigt, men tänk på hur du gör det. Och den tredje cirkeln, den som kanske är svårast och förlåta, det är den medvetna synden. När någon med brott mod har varit elak mot mig, öga mot öga sagt någonting liksom, eller gjort någonting eller skadat mig eller mitt rykte eller min familj eller någonting. Och det blir som en skala i det här. Det kanske är lättare att förlåta den där oavsiktliga synden. Lite svårare med den här okänsligheten. Men den här medvetna synden, hur ska jag förlåta den? Men glöm inte då att ju större synd du förlåter, ju större del av härlighet kan du också få ta emot. Jag tror det finns ett samband där. Psaltaren 41:10 står det. Också min vän som jag litade på, som delade mitt bröd, han trampar på mig. Nära vänner, den du minst anade, kan såra dig och skada dig. Och där är risken som störst, tror jag. När det är någon nära som har gjort djupa sår i mitt hjärta. Där är risken störst att jag väljer bitterheten. Att jag väljer att inte förlåta. Men det är också där vi behöver bli lösta. Det är där vi behöver Guds nåd för att faktiskt kunna få förlåta. Och det här är ditt val och mitt val. Det är ett privilegium som Jesus erbjuder. Att få vara den människa som faktiskt ger förlåtelse till andra. Det är verkligen ett sätt att likna Jesus. Om vi säger det, jag vill vara lik Jesus. Han förlät all synd. Hjälp mig Gud att likna dig. Och faktiskt också, om du ska få förlåtelse för din synd från Jesus, då måste du förlåta de som står i skuld till dig. Varför ska jag välja det? Jo, för att jag värdesätter gemenskapen med Gud högre än att mina fiender ska straffas. Jag värdesätter Guds närvaro över mitt liv högre än hämnd. Och jag värdesätter duvan, Guds ande, vilande över mitt liv högre än att trycka ner den som sårat mig. När vi väljer förlåtelsens väg kommer Guds närvaro och härlighet att öka i styrka. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men om vi förlåter varandra kommer härligheten åter. Då kan vi fungera i Guds kraft. Då får vi en hel gemenskap. då blir vi ett hopp för den här världen. Veronica, kan du komma fram? Du ska sjunga, va? Mm. Eller ni allihopa. Mm. Välkomna fram. Jag tänkte vi skulle bli konkreta nu. Ni har fått papper och penna. Och jag tror att medan jag talar så dyker det säkert upp namn i era huvuden på människor. Där du vet att där finns det någonting som ligger emellan. När du tänker på den personen så är det inte helt rent. Liksom. Det är inte helt klart. Det finns saker du behöver förlåta. Nu finns ett erbjudande från Jesus. Ett tillfälle, ett privilegium att få bli fri ifrån det. Att få släppa det. Att få förlåta. Att få ge förlåtelse. Så jag skulle vilja att under sången här nu så skriv ner ett namn eller flera. Om du känner att nu vill jag göra allvar i detta. För det är en sak att höra och tycka, ja men så här är bra liksom. Men om vi vill komma någonstans som församling, då behöver vi på allvar ta tag i detta och faktiskt förlåta. Och jag vet, det betyder inte samma sak som att man har byggt upp förtroendet. Det kan ta tid. Du behöver inte bli bästa vän med den du har förlåtit imorgon. Liksom. Förtroende är en annan sak och det byggs upp över tid. Men om du känner att det finns någonting här som jag inte har förlåtit. Och på grund av det så upplever jag att min relation till Gud kanske är skadad också. Skriv det namnet. Och så går ni fram, så trycker ni in det här bland drivveden. Som en symbol på att nu är det borta. Sen kommer jag samla in de lapparna efteråt och jag kommer förstöra dem. Jag kommer inte läsa några namn. Så att ni behöver inte vara oroliga för det. Vi ber. Jesus Kristus, tack för att du öppnar en väg för oss. En väg in i gemenskap. En väg in i kärlek. En väg in i hopp. Och tack att vägen in där är förlåtelse. Att vi får förlåtelse för vår synd och vi får ge förlåtelse till dem som har förbrutit sig mot oss. Och tack att vi får lägga en ära i att vara de som faktiskt förlåter. Tack att vi får lägga en ära i att vi är de som bryter hämndens spiral som aldrig tar slut. Tack för det, Jesus Kristus. Och jag ber om mod till oss nu. Jag ber att din helige ande får hjälpa oss. Och jag ber att du hjälper oss att vilja förlåta. Hjälper oss att kunna förlåta. Och jag ber för alla de personer som vi tänker på just nu. Som vi bär någonting emot. Som vi är arga på. Som vi är besvikna på. Vi ber för dem, Jesus. Vi ber för dem just nu. Vi ber om din välsignelse, Jesus Kristus. Och vi ber att vi skulle få släppa dem fria från vår krok. Och vi ber att vi skulle få bli fria från vår bitterhet. I Jesu Kristi namn. Och vill du vara med på den bönen så säger du amen. Amen.